Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Julen är nu definitivt över, eller? Är den över, Anna? Hur länge håller julen i sig när man lever ett liv där julen existerar i samhället? Alltså, för mig är den över sekunden efter att liksom Carl Bertil Jonsson är klar.
Alltså, nej, för mig så är den över 13 dagen faktiskt. Mm-hmm.
Det är gamla klassiska kristliga traditioner som det levs med, alltså. Eller det kanske inte är så här kristna traditioner. Det är bara jag som tar skiten där för givet.
Nej, men jag tycker på något sätt att julen har man ju 3 dagar och sen är det alltid lite handbollsturneringar och grejer och då sen kommer nyår och någonstans där veckan efter nyår, alltså kring 13 dagar, så brukar jag känna att nu är det dags att starta om, så man liksom hinner i lugn och ro.
Jag har faktiskt en rolig info här, för att när jag går in i vårt anteckningsdokument som vi har, då söker jag bara vinter, så det dyker upp för att det heter plattan i mattan, vinter 22-23. Och nu råkade jag bara googla vinter, för att jag klickade enter istället för att gå in på länken. Och då står det i Google, om man googlar bara vinter, då står det vinter 2022, norra halvklotet, från onsdag 21 december till måndag 20 mars 2023.
Mm. Då är det väl vinter då, nu. Sen kan man väl känna efter om det är jul eller inte.
Jul får man välja själv.
Ja, men lite så. Det är vinter och jul får man välja själv. Det låter väl bra.
Redan nu så vet man att vintern är över 20 mars. Enligt Google.
Ja, då har vi ju hunnit köra ett Dakar-rally. För det startar ju på nyårsafton. Och pågår till den 15 januari, va? Där vi har Mattias Ekström, Emil Bergqvist och Annie Seal. Vi har hunnit genomföra en VM-premiär i rally. Vi har väl hunnit genomföra ett svenskt VM-rally, F1-tester och både premiären av F1 och Indycar när vi kom fram till 20 mars. Så det känns ju som att vi kan inte ha vinter hur länge som helst.
Nej, det kan man ju fasen inte ha. Och när det här avsnittet kommer så är det 28 december, således några få dagar kvar av det här året. Och det vi ska göra idag är att vi ska summera det här året på vårt egna lilla sätt, va? Det är ju klart att man har hört i, det är ju ett grepp som de flesta tar till, va, när det är nyårskaramelltider. Då har vi en lista med många av vad vi tycker är årets, ja vadå, det ena och det andra. Det kommer vara det avsnittet går ut på här.
Ja, men alltså, jag tycker det är rätt schysst att samla ihop året på något sätt innan man går vidare. Det är också sätt att minnas lite grann vad som har hänt. För sen kommer du fråga mig om allt det här under resten av året, och då kan det vara bra att jag har någonting att haka upp det på liksom.
Ja, verkligen. Vi har pratat om det förut, att en sån här säsong, att det blir lite blurrigt i skallen vad som hände vad och vad som hände när och hur det gick till och så vidare. För att här har jag suttit nu inför det här och gått igenom massa gamla lopp och kollat på highlights och försökt summera säsongen lite själv och ta mig tillbaka till lite olika platser. Men ska vi börja med det mest väntade då kanske? Årets bästa race.
Det tycker jag.
Eller det mest väntade kategorin ska sägas, för det är inte så himla superväntat att priset ska bli det här, för det fanns ju många race.
Det fanns många bra race. USA var bra, Storbritannien var bra, Bahrain.
Framförallt va? Bahrain, satan var bra.
Bahrain, Brasilien, Österrike. Mm. Men jag fastnar ändå för Storbritanniens GP.
Ja, jag håller verkligen med, även fast, ja, jo, jag tycker alltså Silverstone i riktig rejäl kamp med Bahrain. Mm. Första racet på säsongen, för att det är någonting med just första racet, första premiären, första liksom, så är det med alla sporter som man följer, första för säsongen. Förväntningarna som man har och hur man är taggad var ju något himla speciellt med Bahrain, och just som det racet blev, det var, och framförallt det var en ny era också, så var ju det verkligen speciellt. Och det racet vi fick med Leclerc versus Verstappen och allt det där, men det bästa racet var ju Storbritannien, som sagt. Det började ju med den galna kraschen.
Ja, den började ju med Yuan Zhous fruktansvärda krasch. Och det leder till lite förändringar. Sen får ju Verstappen släpa ju runt på en del från Pierre Gaslys bil, vilket gör att han inte är där han brukar vara. Och vi har ju en fantastisk fight mellan Hamilton, Perez och Leclerc, som där Hamilton gör en helt galet bra omkörning under det här racet. Och sen har vi ju den här läckra omkörningen som Leclerc gör på Hamilton. På samma ställe är det väl som där Hamilton och Verstappen körde ihop i fjol och låg alldeles, alldeles för nära varandra. Här kör de liksom på max, Leclerc och Hamilton, men de håller precis rätt avstånd. Och det tyckte jag var jäkligt imponerande att se.
Mm. Ja, det var ju en sån rejäl kamp mellan flera bilar där på ett sätt som man inte är bortskämd med att se. Men just också vad det blev för, vad ska man säga, svallvågor efter också. Att den där kraschen med Yuan Zhou, när det tog så lång tid, man visste inte riktigt. Alltså känslomässigt var ju det en berg- och dalbana, för man inte visste vad som hade hänt. Och det är inte ofta man ser en sån där krasch också. Nej. Så då fick ju loppet lite extra... Ja, det blev lite extra krydda efter just den där smällen.
Ja, men framförallt också eftersom i och med att Verstappens bil inte är helt okej, så gör att han kan ju inte göra det som han brukar göra och göra väldigt bra, det vill säga köra i en egen liga. Utan det vart en kamp mellan flera bilar, och man såg då verkligen, tycker jag, hur de här nya reglerna har ändå varit ett lyft för sporten, för att man har fått den här kampen under inte bara ett par sekunder utan under flera varv, och det är en himla skillnad, tycker jag.
Och vi kanske ska fräscha upp minnet och säga hur det gick där. Kommer du ihåg vem som vann?
Carlos Sainz.
Carlos Sainz tog väl sin första seger genom alla tider, va?
Precis.
Det var ju en milstolpe för honom också. Så det minns man ju också. Pallen blev ju Sainz, Perez, Hamilton. Det där racet. Och det var ju hela helgen, tyckte jag, var bra där också. Men om man ska räkna in... nu var ju kategorin årets bästa race, och då blir det ju Silverstone. Men skulle man ha årets bästa helg, alltså som helhet, då tycker jag Brasilien är med och fightas också. Men årets bästa race till Storbritannien och Silverstone.
Mm-hmm. Men sen får man ju säga, ja, det tycker jag. Men när du nämner Brasilien där, jag tyckte faktiskt att Österrikes sprinthelg också var bra. Och det visar väl kanske att både Österrike och Brasilien har sprinter även nästa år. Så att, men nu hade vi inte den kategorin, så då får vi låta den vara.
Ja, något som vi inte behöver prata så mycket om, det är årets förare.
Nej, men vad ska vi säga? Han vinner 15 lopp.
Ja, det är bara, ja, vi behöver inte säga vad han heter, utan han vinner 15 lopp. Han är årets förare, såklart. Årets rookie då? Det finns bara en att välja på. Och han väljer vi inte.
Nej, men jag tycker Nykter Friis, va? Hans helg på Monza i Italien är ju faktiskt, det är en saga liksom.
Ja, nej, jag håller med. Jag tyckte att... visst, det är ju Yuan Zhou är den enda rookien som har möjlighet att vinna priset, men ändå så går det till Nykter Friis, för han gjorde faktiskt mer svallvågor bara under sitt där racet, och han klev liksom in i F1 på ett sånt sätt som gör att man minns honom redan direkt. Han blir en spelpjäs som det känns som att man ska räkna med på en gång. Yuan Zhou, han gled ju med och raceade på, och hans största moment var ju när han kraschade liksom.
Ja, men sen tycker jag det är lite kul att se, Nykter Friis har ju tidigare som största merit en seger i Formel E, alltså elbilsmästerskapet. Och när han då har varit testförare för Mercedes, han har kört för alla olika Mercedes-teamen, han kör på fredagen här för Aston Martin, och så får han chansen att kliva in i en Williams i kvalet. Och grejen är att killen kan ju egentligen bara misslyckas. För att han har ingen erfarenhet av banan egentligen på det sättet som de andra förarna har. För Formel E kör ju på helt andra ställen och typer av banor, och det är rena elbilar liksom. Och han har egentligen inte kört den här bilen tidigare, utan han får bara skutta rakt in och trycka gasen i botten, plattar i mattan och så kör vi. Och så kvalar han in i Q3 och så tar han poäng liksom. Det var en imponerande debut.
Och också ett sånt ställningstagande att han kommer in med noll sekunders varsel och ändå utklassar Latifi som kör samma bil. Och har haft lite mer tid på sig att lära känna den där bilen och öva och träna.
Ja, men sen är det också en sån här grej som jag kan tycka gäller egentligen alla idrotter. Att när du får chansen så måste du ta den. Då kan man inte komma med 1000 olika bortförklaringar. Och det regnade, eller jag hade för små skor, eller jag pratade med mormor strax innanför och hon var lite ledsen. Alltså det finns inga ursäkter. För du får en chans.
Det måste vara jävligt små skor för att de ska vara för små för nyck, tänker jag. Han kan inte ha mer än storlek 37.
Nej, ingen aning.
Specialbyggd lite mindre pedal för att foten ska få rätt mått där nere. Årets, vill du välja nästa då kanske? Vi har ju en gedigen lista här att välja på.
Ja, vi kan väl säga då något som också hände i somras, va? Det var väl årets sociala medieinlägg?
Ja, jag vill kalla kategorin årets sociala medier rent allmänt, så här, inte bara inlägg. Årets sociala medier, och berätta vad du vill säga.
Sebastian Vettel som liksom har
utan tvekan
dissat allting som sociala medier är i alla år, och sen plötsligt bara så startar han en Insta-kanal, sätter sig på en stol och berättar att nu är karriären slut, jag lägger av, går fram, stänger av kameran och går därifrån och når liksom miljoner följare på ingen tid alls.
Ja, det var ju just det som jag tyckte var så roligt när vi bollade upp den här kategorin, att det är ju så många som kämpar och har ett helt social medieteam som jobbar för dig och har det som heltidsarbete. Vettel går liksom halva säsongen, har inte ens sociala medier och sen skapar ett konto, en video. Redan där så utklassar han de andra i just den här kategorin årets sociala medier. Och det som händer då är ju att han går från noll följare till 2,6 miljoner följare vid dags datum då. Och då har ju alla de här andra som jobbar hårt med sociala medier haft tid på sig att promota sig själva och synas där ute och slänga ut krokar och sponsrade ads och bla 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 för att dra in följare. Men det här gör ju att Vettel är 12:a i sociala medieföljarmästerskapet. Och då vill jag berätta här. Det kan vara en kul liten lista. Jag har listat allihopa i gridden då. Några som är avgående och några som är inkommande. Vill du höra bara hur många följare alla har?
Ja, men ta en topp 5 då.
Topp 5 så har vi mycket väntat Lewis Hamilton. Men det som inte är kanske lika väntat, det är att han har 3 gånger så mycket som Verstappen och Leclerc som är på andra plats med 9,5 miljoner följare. Lewis Hamilton, det är inte skitkul innehåll, men det är väl hårt arbetande människor som har ett heltidsjobb med att jobba med hans 30,9 miljoner följare. Det är lite kläder och lite hjälmar på bilder på hjälm och lite gamla klyschor och sånt där.
Ja, och lite hund.
Ja, det var roligt, för när jag var inne och kollade på det så ser jag, han har ju 30,9 miljoner följare. Själv följer han 2. Och en av dem är hunden. Roscoe loves Coco. Och det är liksom, ja, det är ett Instagram-konto för hans hund. Den lilla bulldoggen. Som tassar omkring med honom ofta. Och Roscoe har 706 000 följare. Vilket gör att han absolut inte har minst antalet följare i Formel 1-line-upen. Om man räknar in Roscoe. Det gör honom liksom till att han är ändå legit, så att säga. Men Roscoe loves Coco, som är Instagram-namnet, det är I'm a vegan bulldog that loves to travel, play ball and get attention from all the girls, especially when they rub my bum. I like frisbee and tennis. Det är hunden. Ja, och sen så det andra kontot han följer, det är nog skit som han säljer. Och sen är det då som sagt 2-3, Verstappen Leclerc delat 9,5 miljoner. Sen är det Ricciardo. Det är lite roligare. Han bjuder in lite annat folk på bild och det känns lite mer personligt. 7,7 miljoner. Sen är det Carlos Sainz 6,1, Lando Norris 5,9. Och av de andra som är intressanta att ta sin titt på, det är Logan Sargent som kommer in med 174 000. Det kommer öka rejält. Nykter Friis har redan 670 000 följare.
Det kommer ju också öka.
Är det någon annan du är nyfiken på?
Nej, egentligen inte. Alltså jag tycker många av de där kontorna är ju ganska politiskt korrekta.
Ja, det är ju samma. Ja, det är samma skit på allihopa. Bild på hjälm. Together we are strong. Let's fight for the next race. Come on everybody. Bottas är väl liksom också den enda som kanske utmanar med lite annat. För han gör ju lite roliga grejer. Det är mycket cykel och men lite annat. 3,5 miljoner följare på Valtteri Bottas.
Mm, han går och klipper sig också. Den var faktiskt lite kul.
Ja. Ja. En av alla de som har kört F1 under den här säsongen som är sist, det är Nicolas Latifi. Han har minst antal följare av alla som har kört den här säsongen. Nu tar vi nästa. Vi släpper dem där nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Årets överraskning.
Årets.
Där är vi överens, va? Årets överraskning, där har jag skrivit. Jag ser att du är lite förvirrad här. Men det är ju många att hålla koll på, va? Vi har en lång lista, de ligger med huller om buller bara. Jag har skrivit Kevin Magnussen i Brasilien P1. Mm. Att han får pole position.
Ja, det
efter
kan
den där regniga kvaldagen.
Ja, det kan man väl säga är årets överraskning, yep.
Det var inte många som hade förväntat sig det när den där helgen började, att Kevin Magnussen skulle vråla ut att han var pole.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det är absolut en av årets största överraskning. Och sen, egentligen så är ju överraskningen att han är killen ens fick köra F1 i år, för det visste vi inte heller när vi startade säsongen. Utan då hette ju den andra föraren i Haas in till Mick Schumacher, hette ju Nikita Mazepin. Men sen ställde ju Rysslands invasion av Ukraina till det. Och så mycket mer här i världen.
Mm, till Günther Steiners stora glädje får man väl ändå gissa, eftersom att han valde att släppa Mick och behålla K-Mag. Men ja, det var överraskningen i alla fall. Det tror jag var årets överraskning för honom också. Jag tror inte han hade kunnat ens liksom drömma om en P1.
Nej, det tror jag inte.
Vill du ta nästa? Rycka nästa ur hatten här.
Ja, det kan vi göra. Då tycker jag att vi kan ta årets omkörning.
Ja, ja mina tankar går direkt till Silverstone. Vi har pratat om avslutningsvarvet där mellan Alonso och Vettel. Det kanske dyker upp i en annan kategori, men det är ju en annan som vinner.
Alltså, jag är lite tvetydig där. Jag tycker ju liksom att Leclercs läge i Bahrain när han bromsar ut Verstappen är ju fantastiskt kul och bra och härligt DRS-schack. Men
det är min vinnare, ska sägas. Vi får ju vara oens.
Men jag tycker nog att Vettels episka avslutningsvarv i Austin när han kör om Kevin Magnussen är bättre. Och just det är ju en anledning till att jag kommer sakna Vettel. Alltså när man, det kan man faktiskt se på någon social mediekanal, som man ser det här när han får besked om hur långt efter han ligger och han jagar. Och jag tyckte det var riktigt läckert.
Det är ju en jäkla jakt. Och kommer han om i näst sista kurvan, va? Precis innan.
Det är precis innan.
Det är två vänstersvängar där på slutet. En som är lite, som man kan ta skarp eller brant, och sen är det en 90 graders sväng där i sista kurvan, precis innan han tar det. Ja, det är ju snyggt, för att det är ju en jakt hela vägen där med Vettel. Vad ska vi ta nu då? Ska vi ta kanske årets... det bjöd jag lite på förra veckan. Jag vill ändå årets räddning vill jag ge till vår kinesiska vän Jian Yuzhou. Efter Monaco, när han då förra veckan, i förra veckans avsnitt, fick ett par nya brallor av mig i julklapp för räddningen som han gjorde. Han var ju på väg att sladda ut rejält i Monaco, men räddade upp det där. Men då önskade han sig ett par nya brallor. Vi kan lyssna på det igen, va? Det är alltid kul att lyssna på. Och även här på årets räddning så är det ju stark kamp med Max Verstappen efter att han snurrar och går på gasen perfekt i Ungern. Han landar i rak linje exakt, och det där valde vi att kalla en, inte 360 utan en 360.
Alltså den är ju också, det är ändå rätt imponerande att han kör om Leclerc, gör en 360 och så kör han om honom igen. Då är man överlägsen.
Ja, fan, jag undrar om jag ska ångra mig kanske, för den var ju mer klass på. Det blev ett roligare moment med Joe när han önskar sig nya brallor efter han gör det där i Monaco. Men nej, Verstappen, han får den också. Årets räddning.
Ja, men det är ju faktiskt så att det är du som bestämmer, så du kan väl göra vad sjutton du vill.
Ja, det kan jag faktiskt. Jag har bestämt att det blir så. Ja, han får årets räddning där. Årets radiomeddelande är en kategori som jag har med, för att det finns mycket kul att lyssna på i den där. Jag har hittat många roliga moment, men sett till vad man tar med sig av alla radiomeddelanden under säsongen så är ändå Charles Leclercs Darth Vader-vrål när han skriker, eller ja, det är Luke Skywalker som skriker no när han får reda på att Darth Vader är hans father. Men hur han andas, låter som han hyperventilerar och sen bara skriker no efter att han har klantat till det på egen hand i Frankrike. Så här lät det.
Are you okay?
I can have got photo.
Now it's 0%.
Det minns du, va?
Det minns jag absolut. Och sen vill jag nog också bolla upp där Pierre Gasly i Japan när han plötsligt möter en traktor på banan. Den är också lite så här överraskande, det radiomeddelandet.
Ja, han är ju vansinnig där också, med all rätt.
Red flag.
God, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Oh, the person next to it, like. This is unacceptable. Remember what happened? Can't believe this.
Och det blev ju också en stor snackis, hela den grejen.
Absolut.
Så den minns man ju också, hela den. Men just att Leclercs no var så himla, det var liksom från botten av hans känsla och hjärta. Och ett avgrundsvrål.
Ja, verkligen.
Årets team då? Är det Red Bull som vinner konstruktören, eller har du någon annan du vill bolla upp där?
Nej, det tycker jag ju inte är något team. För något teamwork tycker jag ju inte Red Bull har bjudit på överhuvudtaget. Utan det är snarare något maxwork. Så att, men annars sedan, årets team, ja, det, alltså mest överraskande känns nog Alpin som, även om det kanske inte har varit så mycket teamwork alla gånger mellan Ocon och Alonso heller. Men det som de har levererat under säsongen, trots såna enorma problem med tillfälligheten, tycker jag är positivt.
Årets låt. Det är bara jag som har valt. Den har inte du sett kanske, men du kan gissa.
Ja, det känns lite Mexico.
Alltså även nu när jag inte har den på så blir jag ändå så här, jag tänker på den och så... Ja, det har jag på samma sätt liksom. Mariachi-låten från Mexiko. Nej, vi tar den en gång till. Va? Vi gör det. We'll be right back.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Årets snackis, Anna. Det har ju varit en hel del snackisar, men det är en jag tänker på specifikt som var inför ett race där man pratade mycket om den här saken som inte hade någon impact på racet överhuvudtaget, men sett till vad det faktiskt var så var det mycket snack om det.
Jag tror du och jag tänker lite olika där. Du gillar ju det runt omkring och jag gillar det mer realistiska på. Så jag tänker mig att du tänker på fake-marinan i Miami, medan jag tänker på Oscar Piastris vara eller icke vara, en förare som inte ens har kört en meter i Formel 1 utan är testförare, simulatorförare och hänger i Alpins garage, blir sommarens stora snackis när han egentligen är överens med McLaren, men Alpin säger att han ska köra för dem och lägger ut det på sociala medier så han får gå ut och dementera eftersom han faktiskt har ett kontrakt med McLaren.
Ja, jag vill kalla det, alltså det var mycket snack om Piastri under kort tid och det var det med fejkmarinan också, men Piastri-snacket, det var liksom inom F1-kretsar. Den här fejkmarinan tog sig liksom ut ur F1-bubblan och in över all annan sportmedia också, för att då började folk prata om det här F1-racet och hela den cirkusen där, och det var hur många som helst som var förbryllade över, och jag kommer ihåg här på redaktionen, folk gick runt och garvade när det kom nya bilder och alla roliga memes som gjordes kring den här fejkmarinan. Sportsligt är såklart Piastri, utklassar ju han det här, men snackismässigt.
Ja, fast sen så kände jag att den snackisen ramlade lite, för att själva den vart så självstående och gående, för racet vart ju lite mer som att man hade hoppat rätt ner i det där vattnet och så var det inget vatten där. Platt fall utan plask.
Ja, ja, alltså jag kommer ju ihåg fejkmarinan mer än racet, så att säga.
Mm. Fast det tristaste racet, det var inte USA. Det tycker jag ändå var Mexiko. Där var ju 17 Perez farsa roligare än själva racet.
Ja, det var väl inte så mycket som hände. Det, ja, både Perez farsa och låten var ju höjdpunkterna från den där helgen. Det var ju händelsefattigt och på förhand hade man ju haft mycket förhoppningar. Det som väl var lite kul var ju det där att man snackade här om hög höjd och Mercedes var lite på gång där och så vidare. Men racemässigt så var det var ju inte kanon, va?
Nej, långt ifrån.
Bolla upp någon mer.
Ja, men någonting som inte heller var kanon. Det var ju faktiskt årets sämsta beslut. Och vem vinner den kategorin?
Årets sämsta beslut. Det fanns ju många, men det är ju ett team i alla fall som tävlar med sig själva där varje vecka ut och vecka in. Men av alla sämsta beslut som Ferrari tog så måste det väl vara i Monaco, va? När de bestämmer att verkligen förstöra helvetet för Leclerc och stjäla segern ifrån honom genom att ta in honom i depån. Mm. Där de skriker, box now, box now. Och en sekund senare, stay out, stay out, stay out, stay out, stay out. Vi kan lyssna på hur det här lät.
And box now, box, box now, box for hard. Stay out, stay out, stay out.
Fuck, fuck! Why, what happened to?
Tire position 5. Multifunction tire position 5.
Det går liksom så snabbt emellan så att man tror att det är ihopklippt, men det är ju när man ser och hör det här radiomeddelandet, man ser Leclercs bil, hur han är vid depåinsvängningen och får höra att han ska in, svänger in ens direkt liksom. Och sen så bara står Carlos Sainz där framför honom. Så att det liksom går så mycket tid och där tar de ju race-segern ifrån honom.
Ja, den där Monaco... Vad var det du kallar för? Monaco...
Förbannelsen.
Det var den jag ville skicka honom till Hogwarts så att han kunde få en trollformel för att lösa. För till nästa år hoppas jag verkligen att det blir bättre så att vi får lite mer fight på banan.
Ja, nej, men det var ju verkligen fel beslut. Hade de bara då struntat i att säga box this, box, box, box now till honom, så hade han ju vunnit och då hade ju den här förbannelsen brutits. Och ju längre det här byggs på, desto mer hjärnspöken kommer det ju bli för honom. Att hade de bara skitit i det där nu, så jag tror att det hade fått rejäl betydelse för honom. Alltså rent så här poängmässigt så hade han ju haft mer poäng och lite mer fart under vingarna inför nästa råg i ryggen och vind i seglen och allt sånt där. Men här förstör de ju mycket, både för racet och framöver, tror jag. Så ja, det är ju ett 100% årets felbeslut i alla fall.
Mm, verkligen.
Han har tagit några priser, Leclerc. Han kanske är the grand slammer i det här avsnittet. Charles Leclerc. Årets sångare vill jag dela ut också, efter att ha lyssnat igenom en hel del roliga radiomeddelanden under säsongen. Och den vill jag ge till Lando Norris, som gör en tolkning på Happy Birthday-låten. Och det lät så här efter Emilia Romagna-racet i Italien, när han snackade med sina mekaniker.
That's P3. P3.
Oj, oj, oj!
Okay, mate, I need Woo! Purples.
Hey! He's got another podium. Who would have thought?
Great job, mate. Yep, proud of you, proud of everyone. Well done. Lando, I hope you don't mind me saying this. It's my mum's birthday today, and she said when you got on the podium, she'll make you a cake.
Oh, happy birthday to Will's mum. Happy birthday to Will's mum. What's your mum's name, Will?
Charlotte, and she'll make you one of those Christmas cakes you like.
Oh, mint. Happy birthday to Charlotte. Happy birthday to you. Happy birthday, Charlotte.
Ja, men det visar väl ändå vilken charm som Lando Norris besitter. Det är vad vi brukar kalla för social kompetens.
Ja, jo, men där är han mysel ändå. Ja, han vinner årets sångare i alla fall. Trots att Yuki Tsunoda förmodligen har spenderat fler timmar framför karaoke-maskinen än någon annan, så är det ändå Lando Norris som vinner årets sångare. Ska vi dela ut några priser till kanske? Vill du ge årets svensk till någon?
Årets svensk, det finns ju bara en, och det är ju Marcus Ericsson efter segern i Indy 500. Jag vet att det inte är F1, men han har ju faktiskt kört där, och någonstans så skriver han ju in sig i motorhistorien, och det är så himlans stort att vinna det där racet. Så att, ja, grattis Marcus.
Ja, hur många gånger vi än säger det så kommer vi inte kunna säga det tillräckligt hur stort och mäktigt det där är, och att det fick sån impact som han förtjänade också rent genomslagsmässigt i Sverige också, för att det är så extremt mäktigt. Jag har efter detta också satt upp Indy 500 på min bucketlist att göra innan jag sticker vidare.
Ja, men det är nästan lite pinsamt att du inte hade det innan.
Ja, men jag undrar om jag kanske hade det innan. Den där är ju en lista som inte existerar rent fysiskt, utan man glömmer och lägger till. Och sådär, kanske lägger till samma sak 5-6 gånger.
Du har den inte på kylskåpet alltså?
Nej, men det kanske börjar bli dags med det här hela minnet, när man glömmer det ena och det andra hela tiden. Det finns en till svensk som är med på listan över årets någonting här.
Ja, eller det finns det ju faktiskt två, skulle jag säga. Dels så har vi årets talang, och det måste vi ge till Dino Beganovic, som faktiskt kör Formel 3 nästa år, och det är lite stort. Det är inte många steg kvar till F1 nu, alltså två. Så han var så söt när jag pratade med honom om just det där, så sa han, men det är långt kvar. Men tyckte jag, vadå långt? Var det något sånt? Ja, men det är ju Formel 3 och Formel 2, och ja, sen är vi där, ja.
Ja. Nej, det ska bli skitkul. Jag ska nästa säsong kolla på mina första hela liksom F3-lopp och F3-helger. Och det ska bli jäkligt kul att följa det. Så det är ju våra svenskar som tar pris här, va?
Mm. Ja, fast vi har ju en till.
Vi har
en till. Årets plattan i mattan moment.
Årets plattan i mattan moment. Det blir så här att jag hörde av mig till de som sköter statistiken på våran podd och alla andra poddar, så frågar jag inför det här avsnittet, vilka är avsnitten som folk har lyssnat mest på? Och då visade det sig att Stefan Lillövis Johansson avsnittet, när vi intervjuade Stefan Lillövis, avsnitt 23, var det som hade flest lyssnare, ganska tajt mot premiären, avsnitt 7 och avsnitt 28. Förarnas väg, pappas pengar var väldigt populärt också. Premiären såklart väntat där uppe. Men Lillövis vinner. Och det var ju, det tycker jag känns bra, för att det var ett avsnitt som hade lite, det var extra.
Ja, men det är ett tidlöst avsnitt. Det kan man faktiskt lyssna på. Om man inte lyssnar på det nu, så kan man göra det efter detta. För han ger oss en fantastisk inblick i hur det var i depån på 80-talet och hur det var att köra Formel 1 innan det fanns mobiltelefoner. Det vill säga att var man på väg från banan och fick en känsla av att det där behöver vi ändra, ja, då kunde man inte ringa, utan då fick man faktiskt köra tillbaka och göra ändringen på plats.
Det var liksom en racehelg, så att ni kunde inte sitta i simulatorer varje minut av er vakna tid liksom, som de gör idag till exempel.
Simulatorer fanns ju inte ens, det fanns ju ingenting. Vi hade ju ingen data ens. Det fanns ingenting. Liksom det var det enda datan som fanns, det var det föraren sa till sin ingenjör. Så vi var ju otroligt viktigt att man liksom rapporterar allt. Man fick ju rapportera allting som hände med bilarna. Så att det var ju liksom, datorer fanns ju inte ens. Vi hade liksom ingenting mer än vad som...
Det var du körde då, testkörde, du var träningar. Du kom in och så sa du, så är det någon som skriver ner med papper och penna typ.
Mm, precis. Och det var ju, det kan ju ha varit allt från att en liten vibration liksom och det och det och det och det. Och sen är det lite där, hela tiden va. Så man var ju, till slut var man ju som en... Man var ju som en dator, man fick liksom relatera allt det här liksom. Och många gånger liksom på vägen hem från banan till hotellet till exempel. Fan, glömde jag liksom vända, köra tillbaka. Vi hade ju inte mobiltelefoner heller, så det var bara vända och köra tillbaka igen liksom. Jag glömde någonting här liksom.
Och jag tycker att siffror här talar sitt klara språk. Du vet ju att jag gillar att prata om statistik och siffror och fakta. Och här är ju faktiskt fakta svart på vitt att flest personer har lyssnat på det, och då är det ju av en anledning. Så har du inte hört det, scrolla ner till avsnitt 23, Lillövis avsnittet, och gör som de flesta andra har gjort. Lyssna på det avsnittet, och det är årets plattan i mattan moment. Så ja, det var tredje svensken som fick pris här. Tack igen till Lillövis. Han kommer säkert tillbaka till den här podden på ett eller annat sätt, va?
Det gör han säkerligen. Det är ju en otroligt trevlig man.
Ska vi dela ut något sista pris då, Anna, innan vi gör bokslut för det här 2022 och på riktigt gå vidare in i nästa?
Ja, men det kan vi väl göra. Det kan vi väl kalla för årets övergång, känner jag ändå att vi bör ha med.
Mm, absolut. Vill du berätta om vad vi valt?
Ja, så jag tror för både dig och mig så är det ju George Russell. Inte nog med han
kliver... Där är vi överens.
Ja, han kliver ju inte bara från ett betydligt sämre team upp till det dominerande Mercedes, utan han gör det samtidigt som han faktiskt slår Sir Lewis Hamilton under sitt första år i Mercedes. Han tar en seger, en pole position. Ja.
Ja, det är inte som att han byter team och typ så här, han slår Vettel eller han slår Alonso eller han slår Pierre Gasly i sin första säsong, utan han slår ju en av de bästa genom alla tider i sin första säsong från att ha gått från Williams till Mercedes. Så utan tvekan årets övergång eller flytt, vad vi nu vill kalla det.
Fast där tycker jag, när du säger en Vettel, ja, Vettel har 4 VM-titlar. Alonso, han har 2 VM-titlar, men det som är stort,
ja,
här,
men vad
är att
Hamilton
faktiskt,
då?
Ja, han har ju 7, men det som är stort här är att han slår honom inte bara i ett stall, utan han gör det i Hamiltons eget stall. Det är ju lite som att jämföra med när Ricciardo kommer till Red Bull och slår Vettel där. Alltså det här att man kliver in i någon annans lokaler, bil, hem och gör det bättre.
Ja, nej, jag håller med. Jag tycker att George Russell är en av dem som man ska hålla ännu fler ögon på inför nästa säsong. Det är jag riktigt spänd på att se hur det blir. Vi tar en absolut sista, och det tycker jag att det får vara årets förvirring och antiklimax. För den är så, det är ändå ett sånt moment som var stort för hela säsongen. Och det kan ju inte vara någon annanstans än Japans GP, va?
Am I the champion? Am I the champion? You are the champion. Am I?
What's there?
Oh, we have
to...
Is there for world champion?
But I'm not, so...
What?
But I'm not, no.
You are.
I am?
Yes, you are.
You sure?
Yes.
Because people keep telling me different.
I am. Sen går han och gladeligen sätter sig i kungatronen Max Verstappen. Det var ju både årets förvirring och årets antiklimax utan tvekan. Det var så himla snurrigt och ingen visste. Och även som vi pratade om när det hände då, att det var förvirring även då för en mångårig erfaren journalist och sportredaktion. Hur fan ska vi bete oss? Vad fan ska vi göra? För man vill ju dundra ut när någon har vunnit hela mästerskapet. Men det gick inte. För FIA krånglade till det så in i stacken alltså.
Nej, det gick absolut inte, utan man fick vänta och skriva om och skriva nytt. Men det är vi ju bra på vid det här laget.
Ja, och skriva nytt, det gör vi om några dagar när klockorna klämtar, grevinnan och betjänten snubblar på tigerhuvudet och Malmsjö sjunger sina låtar. Kan göra det där fortfarande, eller? Ring, klocka, ring och sådär. Det kanske inte är sång, det kanske är ett tal. Jag vet inte. Det är bara något som folk säger.
Det är väl ett tal, men jag tror inte att det är Malmsjö som gör det längre.
Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten mot himlens norrskens sky och markens snö. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande minut.
Skitsamma. Nästa gång vi pratar med er, våra kära lyssnare, så är året 2023. Nyårslöfte, Anna, vill du, har du något eller? Ska du käka upp någonting, någon hatt ifall något händer under F1-säsongen eller så?
Det är väl ditt jobb att äta hattar. Det är mitt jobb att se till att de här förbannade påståendena som du kommer med, att jag också får rätt svar på dem.
Ja, du börjar redan bli lite nervös för det där. Ja, jag lovar väl att den där hatten behövde jag inte käka upp i år, eftersom att Latifi aldrig vann något race eller vad det nu var. Så jag kommer med något nytt. Men nyårslöftet kommer inkludera att käka upp min alpinhatt. Så gott nytt år på alla som lyssnar på det här. Det har varit kul att ha er med på vårt första år i den här podden. For many more years to come.
Gott nytt år.
Ring ut det tusen krigens år och ring in den tusenåra fredens rike.
Steering wheel.